Hej allihopa och varmt välkomna till Spiritorious podcast med mig Josefina och min syster Emma.
Hej hej!
Och Emma, nu är julen så otroligt nära.
Ja, nu står den bara runt hörnet kan man säga.
Ja, alltså det är så mysigt på så många sätt nu och det är så mycket ljus i mörkret kan man ju verkligen säga.
Ja, och det ska ju bli så fantastiskt för att du och jag och våra familjer ska ju fira lite förjul nu i helgen. Det ska bli underbart.
Alltså det ska bli så härligt.
Ja, så
vi
kommer
ju
så härligt att
se hela helgen och vi ska baka och vi ska
pynta och mysa.
Ja, vi ska mysa så mycket. Så det kommer bli underbart. Och jag hoppas allihopa, alla lyssnare, att ni hade en underbar Lucia. Som ju är också en av mina absoluta favorithögtider. Jag älskar Lucia så mycket. Och det som vi känner så mycket är att det här avsnittet som vi har idag, det är som en typ för julklapp till er alla. För att det är en helt otroligt härlig konversation med en underbar kvinna. Där vi pratar väldigt mycket om kreativitet, skapandets kraft och om skrivande.
Mm.
Emma, vill du avslöja vem det är?
Ja, vi har ju träffat Sofia Sivertsdotter. Och Sofia, hon debuterade redan 2009 som författare. Och hon kommer prata mycket om sitt författarskap. Vi var ju väldigt nyfikna på det. Och hennes kreativa kraft och hur den kommer fram. Och hur man kan tro på sig själv som kreatör och artist.
Exakt.
Så det kommer man verkligen få njuta och inspireras av i det här avsnittet.
Ja, vi var också så nyfikna på liksom hennes skrivarprocess och liksom hur kreativiteten kommer till henne. För vi ser ju väldigt mycket kreativiteten så starkt länkad till spiritualiteten. För den kreativa kraften, den finns ju inom oss alla. Och den är ju helt omöjlig att ta på. Och det är precis sånt som vi utforskar i den här podden. Vi utforskar ju allting. Det är i den osynliga världen och det här är en sån otroligt stark kraft i oss alla som sagt. Så att det var så fint att få prata med henne om just det här.
Ja, och vi har ju verkligen följt Sofia under en lång tid och inspirerats mycket av hennes texter. Hon har ju liksom som en röd tråd i hennes författarskap kring existentiella frågor och saker som rör människans innersta. Och det har ju verkligen rört oss så himla mycket. Vi har ju bland annat läst upp en av hennes dikter i ett poddavsnitt.
Jag läste så fint där på hennes hemsida. Det står att Sofia skriver för att upptäcka och uttrycka nyanser av livet. För att försöka fånga det ogreppbara och för att måla med orden och språket. Hon inspireras av naturen, av musik, av konst och av människor som går på smala, djupa och innerliga livsvägar. Och hon har som sagt givit ut 11 böcker. Och hon berättar väldigt mycket om den senaste boken som hon just nu är aktuell med. Emma, vill inte du berätta vad den heter?
Ja, men precis. Den heter Andetaget, livet, evigheten. En vägledning i varje ögonblick. Så den pratar vi mycket kring och hur den kom till. Och det är ju en samling reflektioner för vägledning i vardagen. Alltså såväl som vid högtiderna och de särskilda tillfällena i livet.
Vi sa ju det i avsnittet, kanske ska avslöja för mycket, men vi sa ju verkligen att det finns liksom, man kan läsa upp något citat från den boken i varje av våra avsnitt. För det finns ett citat för allt. This is the only citatbok man behöver.
Ja, den är fantastisk alltså.
Ja, och är du nu till exempel en aspirerande författare, poet, kreatör, artist, vad som helst inom den skapande sfären, så är det här verkligen ett avsnitt för dig. Det är så inspirerande att lyssna på Sofia och hur hon ser på det här med skapandet och liksom att vikten av att vi alla tror på att vi alla har det inom oss.
Precis. Och Sofia kommer ju inleda vårt avsnitt med en text ifrån boken.
Ja, och innan vi släpper in Sofia här då så ska vi bara tipsa om var ni kan hitta henne. Hon finns på www.sivertsdotter.se och hon heter Sofia Sivertsdotter och Sivert stavas Sivert. Sofia Sivertsdotter på Instagram. Så där hittar ni henne. Och vi kommer länka till var ni kan köpa hennes senaste bok, Andetaget, livet, evigheten. Det länkar vi till här under poddavsnittet. Så där, om ni bara scrollar ner lite, så hittar ni länk, en köplänk. För att det här känns som den klockrenaste julklappen i år.
Årets julklapp.
Ja, det här är årets julklapp. Så missa inte den faktiskt. Gör verkligen inte det. Perfekt till de flesta, alltså till alla egentligen.
Ja, verkligen. Att ta fram, som sagt, vid alla tillfällen i livet.
Ja, och Emma, innan vi då som sagt släpper på Sofia, så ska du få läsa hennes egna ord om boken.
Ja, Sofia skriver så fint i början att min önskan är att denna bok ska vara en trygg plats som du kan återvända till genom livets milstolpar och högtider. När ditt inre ljus tycks långt bort, när vardagen känns orolig eller när livet tar en oväntad vändning. Jag hoppas att den kan bli en tillitsfull vrå där du kan landa och slippa vara till lags, passa in eller hålla geisten uppe. Ett trösterikt rum där du blir buren när du själv inte orkar att bära allt.
Så här kommer hon, Sofia Sivertsdotter. Ta hand om er allihopa och enjoy.
Dagen du föddes radade godheten upp sig på jorden. Solen bugade sig inför din ankomst och gräset låg som en varm och välkomnande matta. Svalorna flög lågt, inte för att regnet var på väg in, utan för att de ville hälsa dig. Blåvingarna, sländorna och sädesärlorna cirkulerade. Tallarna och havet spelade sina vackraste toner och gullvivorna slog upp ur marken. Allt och alla väntade och längtade. Du kom från ljuset för att sprida ditt ljus.
Tusen, tusen tack Sofia Sivertsdotter och varmt välkommen till Spiritorious podcast.
Tack så mycket.
Och det här vackra du läste, det var ju, kan man nästan säga, inledningen av din senaste bok.
Mm.
Du kan nästan själv få presentera boken, tänker jag.
Ja, den heter Andetaget, livet, evigheten, vägledning i varje ögonblick. Och i den har jag utgått ifrån 7 olika tidsrymder. Från stunden, dagen, veckan, månaden, året, livstiden och evigheten. Och så har jag skrivit små korta texter utifrån de här olika tidsrymderna.
Mm. Den är fantastisk.
Mm. Den är helt fantastisk.
Mm. Och Sofia, ja, du är ju författare och poet. Och har nu då gett ut din 11:e bok, visst är det så?
Ja.
Ja, och 10 av de böckerna, om jag nu inte säger fel, har du släppt på ditt egna förlag Goodliness.
Ja.
Ja. Ja, jättefint. Och jag skulle bara vilja börja med att dela hur jag kom i kontakt med dig för första gången.
Mm, ja, vad spännande.
Ja, och det var via min, när jag läste till, jag gick min kundalini-yoga-lärarutbildning och en av lärarna avslutade ett pass med din dikt Så kom dagen.
Mm.
Och den har vi faktiskt läst upp vid ett annat tillfälle i podden. För att både jag och Josefina blev så otroligt fästa vid just den. Och vi har också fått mycket respons på den efteråt också. Att den, och det var också så att vid det tillfället, den, efter det yogapasset och den dikten lästes upp. Så jag tror hälften av alla visar mig, vi grät. Det var så otroligt starkt. Mm. Så den har fått vara med mig sen väldigt mycket. Mm. Och för mig så betyder den väldigt mycket mod, kraft och liksom inspiration och motivation att våga. Liksom.
Mm. Ja, vad fint att höra. Jag tänker att det är rätt lyxigt för mig att böckerna läses just på yogaklasser. När alla är helt avslappnade. Ja. Och så att det är ju väldigt tacksamt. Ja.
Det går rakt in i hjärtat då.
Ja, precis. Hjärtat är öppet. Mm. Nej, men sen har jag faktiskt hört att den texten också har läst på begravningar. Och det kanske inte är det första man tänker. Men när, Och det har inte jag heller tänkt innan. Nej. Men nu tänker jag att det går ju alldeles utmärkt att man kastar sig ut och flyger liksom till nästa plats. Ja. Om man nu är på väg.
Ja, men absolut. Men Emma, ska du, får vi läsa den igen här?
Ja, det är klart ni får. Det är klart.
Jag tycker nästan att vi måste göra det.
Mm.
Du får läsa den, Emma.
Mm. Så kom dagen då drömmarna inte kunde vänta. Solens strålar drog dig uppåt som en blomma. Du visste inte längre vad rädsla var. Du fick bråttom. Gjorde dig av med skuggornas bagage och sprang. Inte på flykt utan av iver att verkställa ditt livsverk. Visste att den sanna friheten skulle finna dig. Att din inre övertygelse skulle öppna ditt hjärta och öppna många hjärtan. Visste att du kunde flyga utan någon annan kompass än den inre. Du kastade dig ut och flög.
Alltså, den är så fin. Kommer du ihåg hur den dikten kom till dig?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Den är ju i min andra bok, Strimmor av ljus. Mm. Och den gav jag ut 2014. Och innan dess hade jag, alltså det var bloggtexter som blev till en bok.
Mm.
Så att jag minns faktiskt inte när och liksom, när den skrevs. Och det brukar jag minnas.
Mm.
Kanske med mina böcker i och för sig. Att jag minns exakt vad jag har skrivit om någonstans på jorden. Och var,
mm, ja. Ja.
Men den, ja, jag vet faktiskt inte. Utan det är en av mina bloggtexter som, ja, som har... Den har jag också så här filat lite på under resans gång. Så.
Mm.
Så,
mm. Ja. Ja, den kom där från någon slags kreativt flöde uppifrån. Eller var nu kommer ifrån.
Ja, ja precis.
Ja. Vad härligt.
Vi är ju så nyfikna på dig.
Jag är nyfiken på er med.
Ja, och ditt fantastiska språk liksom, som på något sätt sätter ord på existentialismen och de svåra frågorna på något vis. Och det här ordlösa som man känner men som man kanske inte har satt ord på. Liksom formuleringar som liksom går rätt in.
Verkligen in i hjärtat som vi var inne på. Och jag tänkte bara lägga till också att alltså dina ord och hur du skriver och hur du uttrycker dig, det resonerar så mycket också med allt, alltså det som vi håller på med väldigt mycket inom den så här spirivärlden eller man ska säga, spirituella, och det gör ju du också, du är också yogalärare och sådär, och det är liksom, ja det är så, ja det är helt otroligt hur du kan sätta ord på det, det är så fint och det går så fint hand i hand med allt spiritual work på något sätt som man gör.
Mm. Tack så mycket.
Men om vi ska gå in lite grann på just skapandet och inspiration och kreativitet lite grann. För vi älskar ju att prata om kreativitet. Och tycker också att det är en väldigt så här spirituell energi som vi alla liksom bär inom oss på olika sätt. Och det gäller liksom på något sätt att hitta in till den så att man kan ta del av den. Men hur ser du på kreativitet och hur håller du igång den? Och så? Vad kommer din kreativitet ifrån?
Mm. Denna svåra fråga. Alltså jag tänker att alltså jag ser kreativitet egentligen som vilken livskraft som helst. Att, sen är det lite olika just med den skrivande, här, skrivande kanalen och kreativitet generellt. Mitt främsta uttryck är ju genom orden. Men sen finns det så många andra sätt att uttrycka sig också. Där man kommer till liv. För mig handlar kreativitet mycket om det. Att man kommer till liv när man kliver in i det här rummet. Oavsett om man tecknar eller sjunger eller målar eller spelar gitarr eller vad man än gör. Och att det är som en... ja, men det är som ett språk som man har. Ja, men som kan komma ut på ett väldigt vackert sätt när man hittar sin sträng att spela på.
Precis. Oh, gud vad fint beskrivet.
Så att, jag tror att alltså skrivprocessen tycker jag är oerhört svårt att sätta ord på.
Mm.
För att den är, på ett sätt är jag väldigt strukturerad och väldigt disciplinerad. Och på ett sätt är den så lurvig så att det är helt omöjligt att förklara för någon hur det går till. För orden, de bara kommer ju precis som att, kan jag tänka mig, när man ja, spelar musik eller skapar en sång, en låt. Att det bara kommer någonstans ifrån och sen hamnar man i det där flödet och så fortsätter orden och i mitt fall orden att ja, men fyllas på.
Mm.
Så att, det är en oerhörd kraft i skapandet och en oerhörd gåva att få ta del av den där kraften.
Mm.
Och vi har den alla både inom oss och runt om oss hela tiden. Jag tänker handla mycket om också att låta den få plats i livet. Både att låta den få utrymme inom en, i ens liv och också i ens omgivningar. Så att den, ja, men så att den här klangen får på liv och röst. För det är väldigt lätt att stänga av den också. Genom att stressa eller boka in för mycket eller vad det kan vara. Eller göra fel saker. Fel saker för en själv.
Mm. För jag tycker att det är någonting som, när jag har läst dina texter, att det är någonting som jag känner så här återkommande. Det är just det, liksom det du säger, just det där att tillåta sig att stanna upp. Och att det är då liksom man kan hitta den där platsen inuti sig själv för att hitta orden kanske. Eller ja, kreativiteten, att det är då när man stannar upp som man att det kommer till en på något vis. Alltså att en plats, du har skrivit också så fint här, alltså, att en plats där tystnaden står för den djupaste visdomen och där stillheten ger den mest fruktbara aktiviteten.
Mm.
Ja, jag tycker det är så tilltalande på något vis, att det är då det kan få flöda kanske.
Mm. Nej, så är det för mig väldigt mycket. Sen är det också, tror jag, för de allra flesta som vågor, alltså som ebb och flod.
Mm.
Jag, och tror jag de flesta med mig i alla fall, blir ju lite så om man sitter för länge i tystnad och stillhet. Det finns ju en sån här fin gyllene tråd som man kan vandra på. Och där gäller det att vara väldigt öppen och vaken på vad man verkligen behöver. Jag tycker om liv och rörelse och jag tycker om att möta olika kulturer och olika människor och så. Men sen behöver jag verkligen dra mig undan också. Och framförallt när jag skriver. Och så tror jag det är för de flesta människor. Man kan ju vara mer eller mindre extrem. Eller mer eller mindre, man har större eller mindre behov av det. Och där tänker jag att det handlar mycket om att hedra det och låta det, den man är, få leva, få ta plats.
Hur har den processen sett ut för dig då? Att liksom hitta din väg och hitta din tråd liksom. Hur har den processen sett ut? Har du alltid skrivit eller hur alltid skapat och hur hittade du då den här tråden?
Mm. Alltså när jag var liten så skapade jag nog mest genom att klättra i träd och så här bygga. På riktigt byggde vi kottar med tandpetare. Mm. Så.
Gjorde vi också.
Vi är
med. Ja. Nej, men sen, alltså jag tror att jag har haft kreativiteten ganska mycket inom mig. Jag har inte, ja, men det var ganska sent som jag hittade, eller som jag lät det komma ut. Hittade gjorde jag nog. Men det är egentligen först när jag började skriva böcker och framförallt kanske, ja, när jag hade skrivit några böcker som jag verkligen lät det här ta plats och lät det få vara en del av mitt liv, vilket det är nu. Men inte heller hela mitt liv. För bok- eller skrivprocessen och hela bokproduktionen är ju, ja, men det är en liten pusselbit så i livet. Men på något sätt är det där jag kan, ja, men sammanfatta och landa och göra avslut med saker.
Mm.
Och kanske, ja, men ord som ligger där inne eller formuleringar som har dykt upp och sådär, så att jag kan, vad skönt, nu kan jag lämna det bakom mig. Mm. Och så, alltså, det är som att jag fyller mig själv och sen tömmer jag mig själv. Fyller på mig själv med liv och rörelse och aktivitet och ord och allt. Och sen kliver in i tystnaden där jag tömmer mig själv igen. Det är som, ja, men som andetag.
Ja, och som du också skriver om nu i den här senaste helt underbara boken.
Ja.
Den kommer vi komma tillbaka till. Jag tänker att vi måste prata ganska mycket om den. Den är så härlig.
Mm.
Ja, men och då, men jag tänker också så här, när du då, första gången som du, nej, men när din första bok, hur kom det att du tog, hur kom det sig liksom, hur tog du steget? Apropå den dikten som du läste, Emma, hur, Hur vågade du hoppa liksom ut och bara, men jag ska få, för det tror jag många känner kanske, många som sitter och har skapelser inom sig.
Mm.
Det är ett ganska stort steg ju att släppa ut sina skapelser till världen.
Mm.
Och bara så här, och låta sig själv ta den platsen, låta sig själv så här, ja men jag skriver och jag ska visa det för världen. Det brukar jag säga till, jag jobbar ju också med artister och brukar, när jag föreläser så brukar jag säga att ni har ju kommit, de är ju liksom redan igång och så där. Jag bara, ni har ju kommit så långt, för ni har ju gjort det steget som otroligt få människor i världen gör. Och det vill säga att ni vågar visa era egna kreationer för världen.
Mm.
Minns du det steget när du, hur du, och hur det såg ut när du kom ut med din bok?
Först. När jag kom ut? Ja, alltså den första boken skrev jag tillsammans med en kollega som heter Carl Lindeborg.
Mm.
Och där kände jag inte så, nu hoppar jag, tror jag. men på ett annat sätt på något vis. Dels hade jag skrivit den tillsammans, tror jag. Jag fick säkert mycket draghjälp av Carl, skulle jag tro, också. Men sen, det är något annat, tänker jag, att skriva texter som är, ja men dels mer poetiska kanske, dels att ge ut en bok själv på eget förlag kanske också är något annat. Och sen, ja men jag tror inte att, då första boken tänkte jag inte så mycket på vad så här, gud vad läskigt eller vad folk ska tänka och så, men där andra boken kom jag ihåg så bara, men gud, vem som helst kan ju läsa den här. Jag tyckte det var, ja, men lite jobbigt.
Mm.
Så. Men den har faktiskt runnit av mig helt och hållet.
Mm.
Har jag gjort. Det var ett stort steg för mig att börja kalla mig författare där också, precis i början. Men jag tänker att det största är ju inte att göra det utåt, utan att göra det för sig själv i sina vanor och i vad man ger tid, att det är ju det stora, att man här, nu ska jag skriva, nu kommer jag lägga in det i min kalender, jag kommer ta det här på största allvar och låta det komma före en massa andra saker, för det här när den väl är ute, det är ju, jag tänker då har man redan gjort det där jobbet.
Ja, men det är ju just det du säger också, det här att tillåta sig själv att liksom, ja men låta det här skapandet ta plats.
Mm. Och det är väl det som är utmaningen för de allra flesta. Både att få in det i livet rent tidsmässigt.
Mm.
Men också att våga tro på att det är viktigt.
Ah,
det man ska skriva.
Mm.
Och jag tror det är de två som är de allra, allra största pucklarna. För att man ska komma över och börja skriva. Eller fortsätta skriva och våga göra något mer. Och våga kanske göra det till en bok om man vill. Det är ju inte säkert att man vill, men skrivandet kan ha så många funktioner och ge så mycket, även om man ingen annan läser.
Ja, men exakt, ja.
Mm.
Och hur har du gjort? Vad är din, har du haft någon practice liksom för att då ge dig själv den här tiden?
Ja, alltså det hjälper ju att vara egenföretagare till att börja med. Så att inte någon annan bestämmer vad jag ska vara.
Precis.
Men det är väldigt viktigt för mig att ha deadlines. Och veta att när jag ska börja skriva, när jag ska sluta. Sen får det vara sådär, jag får givetvis ändra mig. Jag är inte slav under mig själv, tack och lov. Men det är viktigt för mig att ha tidsramar. Och att, på något sätt så är det är ju mitt jobb. Och jag älskar att göra detta. Och jag känner inte att jag har några problem med skrivkramp och så. Så att det är ju snarare en ynnest att jag får.
Mm.
Så, men för mig, jag tror att det kanske är enklare också när man tycker om att ha lite i kalendern generellt sett. Att man redan har det i sig. Och då är det lättare också att fylla på med det som är väldigt viktigt.
Mm.
Till exempel skrivande.
Mm. Ja. Spiritorious.
Men när tog du liksom steget att bli författare på heltid och poet?
2016.
Mm. Och vad gjorde du innan?
Då jobbade jag med individutveckling, framförallt för kreatörer av olika slag. Mycket kvinnor till 99% och mycket egenföretagare också. Så de har jag också väldigt mycket att tacka för, alla fina kvinnor som jag har fått möta insidan på. För att jag tänker, de ligger ju kvar inom mig. De ligger i mitt hjärta och de ligger under huden. Allting som de har berättat och allting, alla känslor de har visat, alla uttryck de har skapat. Och jag tänker att det är så mycket som ligger under huden på oss som vi inte kanske värderar så högt. Utan man ska ha en utbildning och man ska göra det här och det här och det här. Istället för att leva och lita på att rätt saker fastnar på en längs livets gång.
Mm.
Och sen så startade du ju också ditt egna förlag, Goodliness.
Mm. Alltså jag startade... Ja, förlåt.
Nej, men säg du.
Mm. Nej, jag startade mitt företag 2004. Och då med min coachingverksamhet. Så att det var ett ganska... Att ha ett förlag, det är ju egentligen bara att ändra den här SNI-koden om man inte ska ge ut för andra. Och liksom driva ett större bokförlag. För jag ger ju bara ut mina egna böcker.
Okay.
Så, och det är ett aktivt val. Jag har ju tänkt på det såklart om jag skulle göra det. För att det finns många, speciellt när jag håller skrivkurser och ser alla begåvade människor som skriver. Och som inte riktigt, ja men de vill komma ut men de vet inte riktigt hur och sådär. Men sen inser jag också att det är så mycket av mina svagheter som sitt företag, eller i ett förlag. Mycket som jag inte tycker om eller är bra på. Alltså mycket juridik, mycket pill och detaljer. Det är ju oerhört mycket sånt att tänka på i en bokprocess. Och det jag tycker är allra roligast är ju själva den skapande processen och orden. Och det får man ju inte, för det är ju någon annan som gör det. Så rent egoistiskt så gör jag inte det, utan ger bara ut mina egna böcker.
Mm.
Så att det skiftet handlar egentligen bara om att... Ja, men, jag fasade ut coachingen och sen så klev jag i helt och fullt i skrivandet.
Men när man läser om förlaget så här finns ju en sån fantastiskt fin värdegrund bakom med en fin filosofi. Att stärka individens existentiella och mentala hälsa. Och du har ju tre ben att stå på. Beröra, berika och bidra.
Mm.
Hur skapades hela den här filosofin och tanken bakom Goodliness?
Alltså det är ju det jag tror på. Sen tror jag, jag tycker det är väldigt svårt att formulera, även om jag är författare nu då, men formulera saker i ord, eller inte saker i ord igen, utan begränsa när man ska, ja men i det här fallet då tre vägledande ord, men de är väldigt tydliga för mig. Jag vill berika, jag vill beröra, jag vill bidra.
Mm.
Och det här, just den processen till hemsidan, kommer jag ihåg att jag satt och bollade med min dåvarande anställda Lisa som hon hette, så att vi satt och bollade de här frågorna och sen så satte vi dem, för jag tänker att det är, för mig är det väldigt viktigt att det känns i hjärtat, att det klickar till sådär att ja men här, där satt det. Sen tänker jag att allting är en levande process också, hela tiden, så att växa ur saker, att behöva formulera om saker, det tycker jag är någonting vackert och någonting man ska vara glad för istället för att se det som något besvärligt. För jag tänker att livet hela tiden pågår och man utvecklas och hittar nya bottnar och höjder av saker och ting. Så att jag går ju in och läser och liksom begrundar det som jag står för och ser, är det någonting jag vill finjustera, någonting jag vill polera eller ta bort eller lägga till så regelbundet.
Jag är också väldigt nyfiken just på runt spiritualitet. Vi är ju som sagt då nyfikna och gör ju våra resor in i den spirituella världen i den här podden. Mm. Hur ser du på spiritualitet och hur använder du dig av det i ditt författarskap?
Ja, du, denna också jättesvåra fråga.
Ja, den är ju inte så liten liksom.
Nej. Jag tänker att jag tror att allting i livet hänger ihop på ett eller annat vis. Alltså både människor och känslor och situationer. Att allting, ja men allting är ett.
Mm.
Och vad det gäller mitt skrivande och kopplingen till det här att allt är ett. Och hitta in i det där rummet där man känner att allt är ett. Så... Jag har väldigt lätt för att kliva in i de där rummen och låta det som vill komma ut. Och jag tänker att där dit jag kliver in, det är ju det som inte går att sätta ord på. Mm. Och jag tänker att det är väl det som är en själ. Eller att, därför det går ju inte, det är ju faktiskt omöjligt. Om det är någon som säger sig kunna, så det går ju inte. För jag tror också att det är olika för oss alla. Och jag tror att det ska vara olika för oss alla. Att vi känner olika, vi har olika bilder, olika ord vi använder. Det viktiga är att vi hittar den där kärnan, tror jag. Hittar kärnan och hittar, ja, men ett sätt att leva som passar dem vi är.
Mm. Så fint. Jag tror du skriver om det någonstans också, om det här inre ljuset på något sätt som alla också har. Att koppla tillbaka in i det ljuset, för det finns alltid där. Liksom.
Ja, verkligen. Och vi har en sån oerhörd kraft i oss.
Ja.
Mm. Alltså när vi vågar kliva i den kraften och vågar skala bort allting som tynger på ett eller annat sätt, så är den, tror jag, väldigt, väldigt obegränsad. Och den resan är ju spännande. Både alltså i ordens värld och i livet generellt.
Visst är du också yogalärare?
Ja, jag är inte icke-utövande.
Icke-utövande yogalärare.
Men jag har hållit på mycket med det tidigare. Nu, alltså jag yogar ibland, men det viktigaste för mig är rörelse.
Mm.
Den ser den väldigt olika ut. Jag är väldigt så, jag känner in väldigt mycket. Jag behöver röra på mig för att få igång energier i mig och få liksom behålla en energinivå, behålla närheten till till själen, eller vad man nu vill säga, till livet.
Exakt.
Om jag inte rör på mig, då stagnerar hela jag till slut. Sen har jag inget problem att ligga i soffan eller så.
Det är också nice, vecka. Men men jag kan verkligen hålla med om det, just den här att när bara rörelse. Jag har haft en period nu som jag gått, istället för att göra yoga på morgonen, så har jag gått jättelånga promenader.
Mm.
Och det är ju också någonting i det, och att vara i naturen, och det vet jag också att du pratar väldigt mycket om.
Mm.
Det är också en sån här källa till, man kan återkomma till naturen också för att hitta tillbaka kanske in då i sitt eget inre på något sätt.
Mm. Verkligen. Och det tror jag, det är min, vad det gäller promenader, så är det min, det spelar ingen roll om jag är sjuk eller frisk, om jag är hemma, utomlands, om jag i en stad eller på landet, jag går alltid och jag älskar det.
Mm.
Och jag tror att det är både, alltså frisk luft är också någonting som är så väldigt, väldigt livgivande.
Mm.
Och ja, men den här takten som blir när man går också. Och att, ja, men saker strömmar emot den, men i ett ganska behagligt tempo. Och sen att man går på jorden också ju. Alltså att det verkligen är väldigt, ja, och nära naturen ofta, om man nu inte är mitt i en stad. Men det finns alltid något litet träd eller om inte annat luft som man får i ansiktet.
Det är det som att man kommer närmare livet, vad det är för något. Faktiskt. Och jag tänker lite nu när vi pratar om luft och vi pratar, var lite inne på andetag. Jag känner så mycket att jag vill gå in på din nya bok. Andetaget, livet, evigheten. Alltså, den är helt otrolig. Så att ni som inte har hunnit köpa den, så vi kommer lägga ut en länk till den här fina boken. Och jag tänkte bara, skulle du vilja bara beskriva lite grann kring boken? Vi började ju i avsnitt lite grann med det, men skulle du vilja berätta lite om den?
Ja, men som jag sa, de här 7 olika tidsrymderna då, och sen är det korta texter. Alla texter är en sida, förutom inledningarna till kapitlen, för de är lite längre, inte
Precis.
Långa. Och där, tanken är ju att alla texter är för det första fristående, så att man behöver, ska inte, eller det får man ju om man vill. Men så att man bara öppnar den, eller så tittar innehållsförteckningen, vad vill jag läsa? Och så läser man där. För att tanken är att, eller min tanke när jag skrev den var att det ska finnas någonting då i stunden. Vad behöver man då? Alltså mitt i ögonblicket, mitt i nuet. Oftast behöver man kanske kraft. Man vill ha någonting, eller man vill bli av någonting i form av känslor ofta kanske.
Mm.
Alltså så, ja, men det finns texter för, eller vid tvivel, eller vid tristess, eller vad det kan vara. Och så finns det också texter för hopp eller för ljus. Och så nu har jag gjort likadant med varje tidsrymd och försökt tänka mig in, alltså under en dag, vad händer då? Ja, men vi vaknar på morgonen, vi somnar på kvällen, vi äter, vi Ja, vi rör oss från en punkt till en annan. Och likadant i veckan, då är de flesta kanske ute och gör grejer. Man kanske har möten, man kanske träffar olika människor, man reser. Så där är texterna utifrån det, vad man kan behöva då inför ett yrkesrelaterat möte, inför ett möte med ett barn eller vad det kan vara. Så nu har jag fortsatt så till då evigheten då, som handlar mycket om döden. Mm. Alltså vad som händer efter livstiden. Eller precis, jag tänker att livstiden och evigheten går hand i hand där i slutet.
Mm.
Och ja, så att den är uppbyggd så.
Det är så mycket som kom till mig när jag läste den. Det var liksom att dels är det här, så på något sätt det här temat i det cykliska. Och att lite som du var inne på också, att den här dikten som vi läste, som Emma läste upp först, att ja, den kan man ju använda i vilket skede som helst egentligen, till och med då kanske vid en begravning, för det är ju också ett nästa steg. Vi vet ju inte vad som händer. Jag ser väldigt mycket allting i cykler, och den här boken, det är liksom ett sånt återkommande tema i att ja, men du, en dag är ju som en liten, en dag är ju en cykel, och så föds det en ny dag, och sen en vecka, sen föds det en ny vecka, och sen har vi årstiderna, och vi har våra inre årstider, liksom där vi föds och vi lever, och sen så liksom att vi går mot höst när vi blir lite äldre, så att vi, allting i det här, det är liksom, det är det här cykliska, och jag tycker det är så vackert beskrivet. Och att även då, som du uttrycker det så fint, tror jag, med det här med att ett andetag, det kan ju liksom vara ett helt liv.
Ja, och det är när du pratar nu, det är ju så oerhört vackert. Det är ju det som är att vara människa. Mm. Det är så, det går inte att gripa tag i oss.
Nej.
Och det går inte att förstå. Och det, tidsrymder är ju också så subjektiva och väldigt, ja, men svåra att greppa tag om dem också. Att man, någonting som hände för 10 år sedan kan kännas som för en dag sedan och tvärtom.
Mm. Mm.
Men det är ju det som är, det är att vara människa. Det går inte att förstå.
Nej.
Och det är, ja, men jag tycker verkligen om att det är så. Att det finns någonting som vi inte kan vara och peta på, vi människor, och rama in och strukturera upp. Det går liksom inte med oss. Livet lever oss.
Det är så sant, det gillar man ju verkligen. Man gillar ju att det finns en mystik i det. Det här kommer vi inte kunna definiera, sorry.
Liksom. Eller förklara.
Nej, det är så fint. Och något annat som jag också tänkte på i boken är ju också det här med att stanna upp, som du också pratade jättemycket om i den kreativa processen, att det här med att stanna upp, dels, eller jag ska ta det från början, först liksom inför en ny start, liksom var du än är någonstans, är det på morgonen eller är det i veckan eller månaden, året, liksom att okej, vad har jag för intentioner, man kan liksom se lite sådär, och sen att man också gör reflektioner mot slutet, kanske slutet av dagen, eller det är så fint det här, att för mig blir den här boken så mycket en påminnelse om att stanna upp i många stunder, inte göra det på nyårsafton bara kanske, som julen gör, utan man bara springer på hela tiden. Och jag kan känna att jag känner mig så inspirerad att stanna upp mycket, mycket oftare och se varje liten stund. Man kan ju göra en reflektion i varje stund. Vi kan göra en reflektion av det här samtalet vi har haft nu, bara stanna upp och bara, okej. Oj, vad mycket vackert vi har pratat om. Alltså, liksom man kan, det finns så, ja, det, för mig så gav boken väldigt mycket det också. Att stanna upp.
Nej, jag tänker att det handlar ju också om en, alltså det finns två sidor av allting också, det här vackra, men sen finns ju den andra sidan är ju också det här, ja, men det flyktiga. Det här samtalet är väldigt, ja, men vi dyker in här och vi går djupt. Men ändå, det är väldigt flyktigt och sen försvinner vi iväg igen. Och det finns ett vemod också i att leva, tycker jag.
Ja.
Att de här cyklerna, att vi vet att vi alla kommer att lämna jorden och de vi älskar kommer att lämna jorden. Och, ja, men precis som på hösten är det vemodigt, tycker jag. Det är ju när naturen dör. Man får sörja den, tycker jag. Alltså nu dör den här och sen lever den upp igen och till våren. Och det är ju, ja, men det är väldigt stort.
Det är det. Och också det blir också som en påminnelse om att men tillåta sig själv att känna lite sorg och vemod också. Låta alla känslorna ta plats. För de är ju där och de är ju helt underbara. De kan vara jättesvåra och jobbiga ibland, men att stanna upp och ändå våga vara i de här känslorna, det tycker jag också boken påminner oss väldigt mycket om. Och just det här att alltså det är helt naturligt att allting är cykliskt. Det är naturligt att vi har lite sorg då och då. För det är
så. Känslorna har ju också cykler, tänker jag. Och jag tror att de, när de bjuds in, så rör de sig ganska snabbt ofta genom oss. Sen beror det på oss, givetvis på vad det är för någonting. Men känslor på en daglig basis, de är ju bara som vägledare, tänker jag, alla känslor. Och att de, om de får plats så har de, ja, men då har de sagt sitt och lämnar dem.
Men jag måste också säga att jag känner att, men särskilt inledningen också, är så trösterik. Också någonting att luta sig mot. Det är som en bön lite grann vid olika liksom, känslor och skeenden. Alltså, som vi sa innan, det här med påminnelser om hur man kan tänka vid stress, vid oro, vid sorg. Och jag känner att det kan vara en sån tröst i det. Och hopp väldigt mycket. Att det är väldigt mycket hopp.
Ja, det gör mig glad när du säger det. För det är min största önskan. Just tröst och hopp.
Mm.
Att jag tänker det finns så mycket inspiration redan. Att hämta 1 000 miljarder olika platser. Men det finns ju platser för tröst och hopp också, givetvis. Men just det här att det här, nu är det ju i mitt fall ord, men det är ändå ordlöst, tänker jag. Att det ordlösa kan tala mycket högre än 5 steg för att bli av med sin sorg.
Ja.
Att bara få känna, att få vara mitt i känslan är ju vackert, för där är det inte farligt. Mitt i, allra mitt i så.
En väldigt bra påminnelse om, för jag tror många, man tänker att det är farligt. Man är lite rädd för, jag kan inte gå in där, för
det kommer göra ont.
Där är det farligt, men så fin påminnelse att det är inte det.
Nej.
Det blir bara just att det här med att jag tror, jag vet inte, hur tänker du kring det? Kring att om vi inte låter de här känslorna få flöda liksom, för det blir också som att det är ett flöde, att de får ju faktiskt flöda igenom oss. Vad händer om vi liksom inte gör, om vi inte tillåter det? Vad händer om vi stänger av dem hela tiden, tror du?
Vi blir förstoppade.
Mm.
Men mentalt, alltså och känslomässigt, tänker jag ju då, för när det handlar om känslor, att de men jag tror att de fastnar ju inom oss, och då blir, ja, men det blir någon form av stagnation, och antingen kommer de ut på fel sätt eller på fel platser till fel personer, eller att de stoppar upp någonting annat. Alltså om man har en känsla som man inte vill känna, eller som man trycker ner, då kanske man också trycker ner sin kreativitet och sin livslust samtidigt. Trots att man försöker skydda, kanske, att det är det man gör. Att man tänker att om jag inte känner de här jobbiga känslorna så kommer jag må bättre, när det är precis tvärtom.
Jag undrar så mycket hur, när de här texterna kommer till dig, liksom, hur, för de är ju så, för jag skriver ju ganska mycket själv, och men jag är så imponerad av att du får ner det på ändå, det är så mycket känslor och så mycket mening i ändå en ganska kort stycke text. Hur jobbar du med det? Hur gör du det?
Alltså först, ja, men det viktigaste nästan för mig är först att hitta en form för bokprojektet. Och sen när jag väl har gjort det, alltså när jag vet, jag brukar oftast bestämma liksom strukturen innan jag vet innehållet, och det är ju väldigt, väldigt konstigt. För att man tycker att det borde vara tvärtom. Men ofta är det så att jag har 12 kapitel, ja, det känns rätt i magen. Så skapar jag 12 kapitel, och har jag liksom bara 11 teman, nej, men då delar jag väl 2, eller så ändrar jag så att det blir 11. Men oftast så är det så att jag hittar formen först, och sen kliver jag in i den där bubblan, då min tömmarfas, som jag kallar det, efter att ha haft den här brainstormarfasen där jag kommer på allting. Och då då är det som ett startskott, precis som ett så här löpalopp. Nu kör vi. Och sen sätter jag mig, ofta skapar jag en spellista med musik. Så att jag har ett soundtrack till boken för mig själv när jag skriver. Och sen kliver jag in i den där bubblan och jag gör det så mycket jag kan alltså i en fysisk bubbla också. Att jag åker iväg om jag kan och alltså får vara helt i fred. Och sen tömmer jag ur det och sen så sitter jag, alltså i tredje redigeringsfasen, då sitter jag och redigerar och läser högt och läser högt och läser högt och läser högt. Jag läser högt hela tiden när jag redigerar för att jag, nej men då hör jag ifall det är något ord som ska bort eller som ska läggas till, något som inte, det är någonting som inte landar som det ska. Nej men jag tänker att det är fila och putsa och slipa, det är det jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Och det är därför jag helst jobbar med lite kortare texter också, för att då kan man, jag ska jag säga, jag är inte tillräckligt, ja, jag, det finns, jag tänker på Knausgård, hans, alltså jag har sådana enorma textmassor,
ja.
Geni. Bara att hålla ihop allting, fast man har ju olika gåvor, olika kapacitet också, hålla olika typer av saker i livet. Exakt. Någon kanske kan hålla mycket känslor, hålla mycket relationer. Och någon annan kan hålla mycket strategiska olika planer och strukturer uppe i huvudet. Så. Så, men jag tycker om att skriva kort just för att jag tycker så mycket om att pula med orden och bokstäverna och flytta runt.
Och har du något, kan du liksom, jag tycker bara det är så sjukt spännande med sådana här skapande processer. För mig känns det nästan, det känns som att det är liksom universum som bara, what? Typ så här, kanaliserar ner allting och bara, wow, här. Och att liksom att det här, när det kommer, kan du känna, har du känt då, eller hur känns det när du liksom bara, I nailed it? Alltså när, för du måste ju tänka, för att dina texter är ju, som du säger, de är ju korta, de är ju som dikter egentligen, alla de många texter är ju verkligen det. Mm. Och vi säger ju verkligen, ja men det är poesi och det är, och som jag är så intresserad av liksom, för att då tänker jag att det är ett moment när man bara, yes, här, nu flödade melodin igenom, för du säger att du läser upp det högt och liksom, där liksom, hur upplever du det?
Nej men ungefär så, fast inte så ofta att jag så här nailade det, men däremot, eller jag på ett sätt faktiskt, för att det är ju så där, ja nej men nu satt den, alltså att det jag har varit, när jag läser så är det någonting som skaver och så byter jag ut något ord och så bara, åh, där satt den.
Och hur känner du det? Känner du det i kroppen då? Att det liksom bara, känns det som att det är liksom något som klickar i hjärtat typ?
Ja, det är det.
Det är typ så man känner, för man känner ju nämligen, jag vill, det är typ det jag försöker, man känner så mycket när man läser text, alltså det är, de går ju direkt, som jag tror jag har sagt det 1000 gånger nu när jag inte är ursäkt alla, men jag säger igen, att de går så himla rakt in i hjärtat, och det är ju så, ja, det är något väldigt fint så, och speciellt med de här texterna tycker jag.
Från mitt hjärta till ditt. Det har jag men sagt flera gånger, vet jag, när jag har blivit intervjuad, att jag inte kommer ihåg ofta alltså vad jag har skrivit. Och ja, men det var, du läste ju någonting här, ja just det, något svagt minne. Och så är det ofta att jag, jag tror det handlar om att jag lämnar boken så väldigt, väldigt snabbt när jag är färdig med den. När jag skickar den till tryck så är den, ja, då är den liksom ut ur mig. Jag lämnar den helt och hållet.
Okej.
Ja, ja. Och sen på tal om att ha rytm och olika cykler, så brukar jag ha en period när jag inte skriver alls. Eller jag skriver för mig själv, ja, ja. Men inte på någon bok. Och där är jag nu. Att nu har jag börjat, alltså lite smått. Jag har en bok som bara är för, en skrivbok som är bara för nästa bok, där jag skriver ner en massa olika små tankar jag kommer på. Men annars är det, jag tycker det är väldigt skönt att vara helt fri. Jag är inte en sån 8-5 författare som Håkan Nesser och tror jag det.
Men många är det.
Ja. Och det, jag, på tal om att hålla och bära saker, så kan jag inte, jag kan inte vara kvar i den bubblan en hel dag om jag inte åker iväg, för då kan jag vara i den i några veckor. Men varje dag, alltid, skulle jag aldrig klara av För att det blir för, jag tror magin försvinner och jag behöver dessutom ut och leva. ut och, ja, men ut och få luft och röra på mig och liksom göra annat så att jag får energi och inspiration och någonting att återvända till sen när jag sätter mig. Så jag behöver den här dynamiken och andetagen.
Ja, jag tänkte också på, du håller ju också skriva kurser. Och jag tänker så mycket att, om du skulle ge några tips till lyssnarna som nu sitter här och kanske skriver på någon bok, skriver poesi, bara skriver eller skapar. Vad har du för bästa tips? Vill du dela några tips?
Alltså då vill jag ju ha den här människan hos mig här nu så vi kan prata om hans eller hennes bok. Det är det bästa när man får höra drömmarna, man får höra vad som är unikt med den här texten som vill ut eller den här författaren som skriver. Och jag tänker att det är väl det viktigaste att verkligen hedra den man är och skriva det som känns i en. Så att jag har fått frågan några gånger så här, men ska du inte skriva något annat då? Så här, ska du inte skriva alltså någon deckare eller någonting? Men det skulle aldrig gå för att det är inte jag. Så det tror jag är det allra, allra viktigaste, att gräva där man står, att skriva om det man verkligen tycker om och skriva på det sätt man tycker om. Tycker man om korta texter, långa texter? Tycker man om mer faktabaserat eller mer poetiskt? Att äga det fullt ut och sen att äga, se till att få äga så mycket som möjligt av sin tid. Eller om man inte kan det, skriv ändå. Jag har en fantastisk människa som gick på en av mina skrivkurser som jobbade heltid, hade flera barn, hus, liksom hela alltet. Men skrev på luncherna.
Alltså wow, det är jag som fascinerad av sådana.
Ja, och det jag tänker att...
Dedikerat.
Ja, och där återigen, man fungerar ju så olika. Så för henne kanske inte det var svårt, men för mig här har det varit svårt. Och där tror jag att man får titta på när på dygnet skriver jag som bäst. Är det tidigt på morgonen, är det sent på kvällen, är det på lunchen? När får jag den här känslan av flow och lust? När känns mina texter värdefulla? För att det är också intressant, framförallt under redigeringsprocessen så kan jag se så tydligt att ena dagen så bara, måste slänga detta. Det här håller inte. Nästa dag, ja men det här funkar ju. Och att se också att det är så, jag tror det är för oss alla. Oavsett vad man gör i livet så har man ju toppar och dalar och man känner att det flödar bättre en dag och sämre en annan. Och att då när vi talar om texter så känns texterna starkare en dag och nästa kanske inte. Men att inte dra så höga växlar på det kanske, utan bara fortsätta skriva. Att inte vara så rädd för orden, att inte vara så rädd för att ta den här tiden och ta platsen och låta det bara komma ut. För jag tror att det här med att skriva mängder tror jag också är bra, att hålla skrivandet igång. För plötsligt så kommer det någon liten rad som glimmar till. Och sen tror jag också på att ha, alltså skrivsammanhang är ju fantastiskt om man kan ha det. Att gå en författarutbildning eller en skrivkurs. Eller att läsa böcker såklart, av andra författare, men kanske också skrivböcker, alltså om eller skrivhandböcker. Och sen tror jag också mycket på att leva snarare än att försöka klämma fram en bok, utan leva och lita på att livet kommer att ge en de ord som man behöver. Jag tror jag tror inte att det är, visst, det finns mycket, det är ett hantverk och det finns mycket man kan lära om skrivtekniker. Men jag tror inte att det är där det sitter, utan det sitter i vår passion och vår villighet att omvandla den här passionen till ord i det här fallet. Och i handling, att faktiskt sätta oss ner och skriva trots att vi inte känner för det. Eller trots att andra människor eller andra plikter pockar på en, att faktiskt värderar så pass högt så att det får luft, eller de får luft, orden och plats.
Ja,
och lita på att någon vill läsa. För det märker jag också, att det är så lätt att tro att nej, men det är ingen, vem ska läsa det här? Och,
nej, precis.
Och att våga äga också att man är författare. För det är ju ingen skyddad titel, utan jag tänker att författare är man i första hand inuti.
Mm.
Att man är en skrivande människa. Sen spelar det ingen roll om man har gett ut 0 böcker eller 58. Utan man är författare i själen, tror jag.
Mm. Oh. Gud, vad fint.
Mm.
Det är så sant. Vi behöver inte, det finns ingen, författardiplom så.
Nej. Som sagt, det finns ju mycket, mycket värdefulla kurser och
ja, såklart.
Men de är bara som små russin på kakan.
Jag har också tänkt lite grann på det här med hur det måste kännas för dig som författare och poet att så många andra människor läser det du skriver, och också, som vi pratade lite om innan det här, hur man tolkar dina texter.
Mm.
Jag har en annan favoritdikt av dig som jag läste också på en av mina yogaklasser som ett avslut. Som sagt då, när man är så öppen och mottaglig. Så jag tänker bara läsa upp den. Och den börjar också: så kom dagen då du inser att du inte kommer fortsätta växa om du inte stannar upp tillräckligt länge för att låta dina rötter få fäste i jorden.
Det var mycket inte där, jag hängde knappt med.
Men det var så fint, för efteråt så var det så flera av mina yogisar som kom fram och hade fick olika känslor av just den.
Mm.
Där några som hade kommit in i yogaklassen och hade varit väldigt stressade uppe i varv och som hade landat, och så kom den här dikten och som gjorde då att de hade förstod de olika infallsvinklar som hade kommit till dem under klassen. Och någon annan som, jag har ju många olika åldrar på de som är där, någon som tolkade in det som att ja, men nu när jag har gått i pension, då förstår jag verkligen det här med att låta mina rötter få fäste. Och det gav dem ett annat sätt att se på deras sätt, inspiration av vad som kan komma till dem. Och det var så himla fint. Och det hade inte jag tänkt att jag skulle få de här tolkningarna av de här slutorden som var din dikt. Men jag bara kom att tänka på dig, så hur härligt det måste vara för dig som författare att det finns många tolkningar.
Att jag slipper vara författare själv. Att alla fortsätter skriva på dem. Och så ska det vara. Alltså, att det är det som är att skriva böcker. Att jag skriver en liten bit och så skriver de som tar emot den resten. Att alla läser in olika saker i orden och tolkar dem på helt olika sätt, såklart. Mm. Och jag får ju ofta höra också nya tolkningar. Och det är ju, ja, men det är jättehärligt.
Mm.
Och fint att höra så många röster också.
Mm.
Man läser på lite olika sätt, man betonar på lite olika sätt. Och när ja, min barnbok framförallt läses för barn, då bölar jag nästan.
Mm.
För att det, ja, men bara tanken på att det ligger små barn med sin mamma eller pappa och läser.
Mm.
Med sin pappas eller mammas röst då, som ja, ger trygghet och det är fint.
Jag tänker att det här med att hur kommer vi i kontakt med den här inre, det här ljuset och det här lite grann flödet i kreativiteten. Hur gör du det? Är det genom meditation, eller rörelsen också?
Mm.
Har du några bra knep att göra inför att man ska sätta sig och skriva och sådär?
Alltså ikväll har jag min Write and Rest-kurs, som jag kallar den.
Ah.
Eller kurs, det är en skriv, ja, kväll. Eller skriv, ja, kurs. Får det bli, vi säger kurs. Nej, och då inleder jag alltid med en vägledd meditation. Och ja, men, dels för att landa och sen att, ja, men, jag försöker alltid hitta några nya vinklar och några nya sätt att hitta den här kraften, för jag tror det handlar främst om att ljuset, det är kraft som vi kan använda, och att sen kunna få ur sig det när man låter sig vila i den här kraften. Men annars tror jag att vad det gäller att få kontakt med sig själv, jag tror att det går inte att, man måste hitta det själv. Och då kan ju en skrivuppgift vara till exempel, hur hittar jag kontakt med min inre, mitt inre ljus? Och skriva utifrån det och verkligen att känna in, alltså när känner jag mig kraftfull? Och när kommer flödet igång och när känner jag mig kreativ och levande? Och i mitt fall är det meditation såklart, det är ett väldigt här snabbt sätt att komma in. Om man har lätt för det. Det är inte alla som har. Och det är återigen, det är, alla ska inte meditera, tänker jag. Utan någon annan kanske springer ett maraton istället. Eller, ja. Men naturen är för mig också, naturen och musiken. Det är mina allra två största källor till kraft och ljus och kreativitet. Och sen en mängd olika andra saker också. Alltså möten med andra människor. Att, ja, men rörelse är också en jättestor del. Att röra på mig på olika sätt. Och det handlar inte om att jag behöver inte träna. Men att hålla mina energier igång. Och rörelsen behöver inte vara, det behöver inte vara kroppen alltid. Det kan lika gärna vara att man kanske städar. Eller rensar ut någonting. Eller så att man håller flödet igång. Så det inte stagnerar.
Jag funderade på om du skulle vilja dela den spellistan som du hade när du skrev den här senaste boken.
Ja, absolut.
Det är väl jättekul att lägga ut en länk till den.
Ja. Alltså den finns på min, jag har ett Spotify-konto, Sofia Siversdotter.
Ja.
Och den hette People for Peace, tror jag.
Ja, då kan man hitta den där.
Då kan man hitta den, absolut.
Åh, vad kul. People for Peace, hörrni. Den kommer vara
Jag tror den heter det. Och det som är för mig när jag skriver, så behöver jag de kan inte sjunga. För då hör jag deras ord hela tiden, så det måste vara instrumentell musik. Eller isländsk funkar också ibland. Eftersom jag inte förstår alls.
Nej, men precis, ja. Intressant, kul.
Jag hittade den här.
Ja, vad bra.
Underbart. Åh, men alltså, så fint samtal, och vi är så tacksamma och stolta och glada över att få ha haft den här stunden med dig, Sofia.
Detsamma.
Så fint. Och nu skulle vi nog egentligen bara vilja avsluta det här avsnittet och samtalet med att du får läsa någonting ur boken.
Ja, men jag tänker att jag läser efterorden också. Så vi knyter ihop, annars blir det liksom halvt.
Det låter mycket bra.
Ditt gamla jag finns inte längre. På jorden brister isarna och fåglarna flyger norrut. Sorger, sår och tvivel rinner av dig. Den du var har lämnat dig. Du går starkare nu, utan bagage och rädslor. Du är fri, lätt och trygg i att godheten övervinner allt, för du är en del av tidlösheten. Nya löv knoppas på träden. De gror ur den vishet du lämnar efter dig. Inuti dig pulserar ljuset som tusentals solar. Varje steg du tar är förankrat i andetaget, i livet, i evigheten.